Det här är en podcast från heavyunderground.se.
Ja, jag heter Mikael Pellfolk.
Daniel Marklund.
Marie Grufman Pellfolk.
Och ni är Paff.
Vi är Paff, nuvarande uppsättningen kan man säga.
Ja. Punk and Festfarm.
Punk and Festfarm, vi testade Punk and Fucking Furious. Men det var svårt med annonserna då i Facebook, så vi fick ligga lågt med den tyvärr, även om den klingar lite bättre.
Ja. Ni är ju lite, för mig är ni liksom lite småhjältar som har skakat liv i någon sorts livescen i den här stan när vi pratar om Västerås.
Kul att höra.
Ja, vi ska prata lite om det så småningom.
Ja.
Men jag tänkte börja från början. Paff, vad är liksom, hur började det?
Ja, hur det började, det var väl egentligen så här att jag hade arrangerat spelningar via Väggfest under 2 år. Och började vi där liksom arrangörsbiten, att tog in Fuck Frankie, Hyrda Knäktar, Prins Karl, vi hade väldigt mycket bra band där. Och ville liksom gå vidare i det. Och sen när Väggfest dog så volontärade jag på PSK. Och där träffade jag på en kille som berättade att de hade startat upp Paff. Och de ville ha någon som hjälpte lite med marknadsföringen först. Och tänkte att ja, men det kan vi göra sådär. Och så kom jag in i det. Men så var det att det blev vi tre då som körde Paff i Fagersta.
Mm.
Och sen vidgade vi det vidare till Ludvika även och Västerås. Och sen följde de bort den efter den. Och då behövde jag några nya
det kom en pandemi.
Stjärnor. Det kom en pandemi, det kom annat. Vi hade väldigt mycket spelare på gång som vi fick ställa in på grund av pandemin också.
Mm.
Men då dök de här upp på våran spelning egentligen i Ludvika, tror det var.
Mm. Mm.
Första gången. Mm. Och de är suveräna. Så nu är vi en trio.
Mm. Ja.
Och egentligen så var det väl så under, precis i slutet på pandemin, så var vi ju på en spelning i Stockholm med Världen brinner, en sån sittspelning. När de började släppa upp, det var då vi började prata om att vi behöver få Västerås på fötter när det gäller mer alternativ musik. Så det var egentligen där vi började prata om det.
Ja.
Då var man ju så otroligt liksom sugen på livemusik.
Mm.
Och sen har vi väl börjat arrangera ganska snart där, tänker jag. När vi hade Last Kai och gänget på Beer Keller. Det var ju precis det där i slutet också på pandemin.
Ja, vi började på Bankiren då.
Mm.
Som hade sin crowd och som var ganska lätt att komma in i så där och köra spelningar. Men sen när de la ner så sökte vi ny lokal och har egentligen letat efter ett tag, testat något annat ställe. Men O'Learys öppnade upp med Världens möjligheter och det har visat sig funka jättebra, samarbetet, och ha bra lokaler för där ena månaden då.
Mm. Jag tänkte om vi backar ännu längre bak, det är så här, musik överhuvudtaget, när blev ni intresserade av det? På vilket sätt?
Upptäck. Oj! Jag har min gamla skolbok från 2:an och den fullklottrad med Black Sabbath, oss, Judas Priest, Motley Crue, Accept och så. Så jag blev nog hårdrockare väldigt, väldigt tidigt. Jag tror jag var 6-7 år så musiken liksom blev mitt liv. Och man höll på med kassetter och spelade in alla plattor och så. Och sen är musiken hängt på. Sen var det någon sväng med hiphop, men sen hittade man tillbaks till det bara grön, tror jag.
Mm.
Någon gång i 13-14 års åldern kanske. Och sen när man börjar snowboard, skateboard och annat, så vart det mer åt punken. Då hittar man ju den musiken som på något vis var den musiken som var jag, men jag visste inte ens att den fanns. Och så där liksom, det var mitt soundtrack som helt plötsligt uppenbarade sig. Och sen dess har man djupdykit i den och varit fast i den genren ganska mycket, även om jag har en bred, är bred i min musik ändå, tycker jag.
Var det skatepunk då?
Ja, det var nog Skatepunk till i början och de här amerikanska banden och så.
Mm.
Det får nog jag känna.
Det är inget fel i det.
Nej, så är det väl. Mm.
Vi då?
Ja, alltså jag har väl alltid lyssnat på jättemycket musik. Jag måste ju tacka min pappa väldigt mycket för det. Alltså vi satt ju och spelade vinyl när vi var, alltså hans vinyl när vi var lediga. Så det var en jättestark sån här 60-tals musikådra.
Mm.
Så började jag där. Men sen, tänka efter. Min första LP som jag köpte för egna pengar, det var Sweet Desolation Boulevard. Och då kom jag ihåg att min pappa, de hade någon middag hemma, så överhörde jag lite grann vad de pratade om. Då hörde jag min pappa säga, titta vad min dotter har köpt. Så, han lät lite sådär att det var, tyckte det var lite läskig musik. Nej men, sen är ju både jag och Micke kommer ju från Fagersta.
Mm.
Så vi har ju punkrötterna där, om man säger.
Mm.
Även om jag var visserligen med, men vi spelade aldrig, men jag hade en jättefin elgitarr. En Hagström.
En inställd musikkarriär också, en karriär.
Alltså. Så kan man kanske säga.
Nej, men
överhuvudtaget liksom lyssna på musik hemma, vilket vi gör alldeles för lite nu för tiden, men det är för att man är busy med så mycket annat, kanske inte så mycket hemma, men också det här med vurmen för livemusik.
Mm.
Så vi är ju vad vi ägnar oss åt, att försöka se så mycket som möjligt.
Mm. Du då?
Ja, jag hade väl ganska bred musiksmak som ung, och jag tror jag var 16-17 när jag kom i kontakt med punken genom min fostersyster och hennes pojkvän. Och fastnade direkt där. Men sen har ju åren gått och musiken har ju varierat. Men det har ofta varit åt det lite tyngre hållet. Grunchen var ju väldigt stor ett tag och tog mycket plats i mitt liv. Sator är väl ett av de banden som vi vurmar lite extra för. Vi träffades på Satorspelning i Fagersta 93. Och sett dem otaliga gånger sedan dess. De levererar fortfarande. Vi såg dem i Göteborg för 3 veckor sedan.
Ja,
Jag såg dem i Arboga för några år sedan.
Ja.
Riktigt bra. Faktiskt. Vad var det liksom i punken då? Som var liksom det som hakkrokade i er? Förutom det uppenbara att det var typ samhället drar åt helvete liksom.
Ja, precis.
Så tror jag inte att det var det. Sen beror det ju på hur man definierar punk.
Ja.
Men jag blev ju knockad av Sex Pistols. Det var ju liksom det första. Och det fanns ju en hel del liksom bra band. I den vi använde, brittiska banden var ju catchy. Det liksom, ja, du må vara slå, ja, att man har synpunkter och samhällskritisk så, men det är ju poplåtar också med punkar, om man säger. Sen var det ju annars lite mer så här jordnära, att hänga med punkare på uppe i Fagersta, det var ju lite coolt också, det hände ju saker.
Mm.
Det var ju bra gemenskap och sådär.
Mm. Mm.
Ja, men det var väl som sagt, från början var det väl energin och farten och liksom att det inte var så rent heller. Det var mer skitet liksom och sådär, och även liksom innehållet i texten och så, att man kunde identifiera med det, och det var en jävla ranamma, en jävla käftsmäll sådär, mot allt som var fel. Så den träffade väldigt rätt och liksom alltid var det med närmast hjärtat. Och nu är det mycket så här punkfamiljen, gemenskapen i punken, alla underbara människor man träffar genom punken, att alla är välkomna, alla är liksom sina egna karaktärer och får vara vem som helst, och det är okej, okay, man accepterar varandra och det är en respekt och ja, det är gött, varmt och varmt så där, på något vis.
Finns det någon toleransen i punken idag? För jag vet att jag intervjuade Mart i De lyckliga kompisarna, och när han blev punkare så trodde ju han att det var just att man skulle få vara vem man ville, men han lärde sig ganska snabbt att det fick man ju inte vara. Man skulle ju se ut på ett visst sätt på den tiden. Mm. Och han kom i sina stickade koftor liksom. Så.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, men det har jag också sett. Och det, man fick ju inte vara liksom för snygg. För det var ju ett mode i det där också. Mm. Så man kunde ju inte se ut som Sex Pistols och köpa de där kläderna. Liksom. Det skulle ju vara egen snickrade grejer mycket.
Ja.
Ja, med färg i håret och liksom, inga fancy grejer.
Mm. Ja, prestigen smyger sig väl in överallt, men min punk är väldigt prestigelös. Att det är en viktig del av det. Värsta vet liksom. Att några är bättre än andra och man ska vara på en viss sätt och så vidare liksom. Utan punken är ju på en vis ett utanförskap också. Att man är inte kanske som alla andra. Men att det är okej liksom. Så. Och att man hittar varandra i det.
Jag tänker mycket på det som att det är liksom en inställning till hur man är. Alltså ingenting är omöjligt egentligen. Man kan göra det själv.
Ja, precis. Ja. Ställa till punktfredagar i Västerås liksom varje helg. Mm. Galet är inte det?
Det var jäkligt galet, för vi var ganska rädda på det.
Nej, men allt funkar också. Och att på något vis gör man det själv och man får folk som backar upp varandra. Liksom. Inget är omöjligt. Mm. Sverige, det är en skön drivkraft.
Mm. Det var punkt för dig då?
Ja, det var energin, om vi börjar titta tillbaka en gång i tiden och uttryckssätten. Och det var kanonbra helt enkelt.
Mm.
Sen har väl det utvecklats genom åren. Nu är punken mera mycket trevlig gemenskap när man är ute på olika typer av konserter. Både här i Västerås, men också när vi är ute och reser och tittar på favoritband runt om i Sverige och kanske i norra Europa också.
Mm.
Och det angående här med utseende och så, den prestigen tycker inte jag finns idag. Utan går man på en konsert så har jag alla typer av klädstilar. Och, men det, gemenskapen finns där och man stöter ju nästan aldrig på någon som är otrevlig.
Nej.
Det är synnerligen vänligt och trevligt.
Mm. Kommer ni ihåg er första spelning ni var på någonsin?
Ja, min första riktiga spelning, det var Magnus Uggla på Rocklundahallen. ABB Arena, när han spelade. Och det var väl Döende Dandy-skivan, tror jag, som var släppt då. Med bland annat de forskare som gör så här, det klev ur någon lättklädd tjej. Det klev ner en gammal tant i någon låda, så kom det ut någon lättklädd tjej där. Och för mig som 12-13-åring eller vad jag var, så var det rätt stor upplevelse. Och jag var väl en Uggla-fan under den perioden. Jag lyssnade mycket på den här retrospektivt collage från gamla låtarna. Så det var nog första riktiga konsertupplevelsen. Det var stort.
Mm. Ni två då?
Ja, jag började tänka på folkparken hemma. Och i Fagersta, så Kärrgruvan, man såg ju alla band som kom. Uggla har man ju sett, och nu har ju vi några år på dig, så det här pratar vi ju om 70-tal och 80, men jag tänker i den här genren, såg Stiff Little Fingers spelare, några sådana där upplevelser som man ändå har med sig. En annan grej, det var ju Nationalteatern, men också liksom tagen av Och så var det ju på den där tiden, du vet, man har ju så gillande tider, liksom, spela lite överallt. Jag vet inte, kommer du ihåg någonting som sticker ut?
Jag blev väldigt osäker på vilken ordning konserterna var där i Kärrgruvan. Och i vissa fall, du kanske såg allt, men i vissa fall var man ju bara utanför och hängde.
Ja, så kan det ju också ha varit. Satt i någon buske med kompisar och hade trevligt.
Det är trevligt.
Ja, så var det.
Mm.
Ja, men det var ju många av de banden, det var Eldkvarn och det var Docent Död och den tidens Reeperbahn var jag ju superfan till, sa jag många gånger.
Robin Rass och Leila Kay i Adelsparken var också någon så här höjdar konsert som tidigt gjorde stort intryck.
Ja, varför inte?
Ja.
Sen var det ju också mycket festivaler på den tiden. Man var ju 17, tror jag. Roskilde, sen började Hultsfred. Så dit åkte man ju också.
Mm.
Skrapa ihop pengarna för det var ganska dyrt att åka.
Mm. Bergslagsrocken är ju mycket fina minnen där. Alla band man har sett, helt makalöst.
Mm.
Rockaway Beach fanns en annan i trakten här som var rätt bra.
Mm.
Dennis Lyxén gick runt och sålde sin nysläppta Refused mini-CD eller vad det var.
Köpte du någon?
Ja, den köpte jag. Mm. Absolut.
Har du kvar den?
Den ligger hemma i garaget i en kartong.
Ja.
Ja, det var tider.
Mm. Fagersta är ju lite fascinerande på det sättet om man ska se rent rockmusikhistoriskt i det här landet, kan jag tycka. Jag har ju gjort poddar om det förut. Inblandad i den, det som hände där uppe.
Mm.
Hur har det liksom präglat er som har kommit därifrån?
Alltså jag har ju inte varit engagerad på det sättet.
Nej.
Alls. Så, men det var ju en stor rörelse. Och den tiden, the beginning, det var ju mycket där också. Lite, ja, men tid och musik. Och man ville lite åt olika håll. Och skulle punkarna och sen lite annat löst folk verkligen få hålla till i de här gamla barackerna där uppe och supa och festa och dundra.
Mm.
Så. Men å andra sidan så har ju det är ju en kultur. Och det är ju en kultur som också lever med. Och jag tänker inte minst nu på förra helgen när vi hade Salty Peaches här.
Mm.
Som också liksom kommer från den kulturen. Det är någonting som jag nästan blir lite stolt över ibland, att man har funnits liksom i det.
Mm. Ja, jag tänker på det. Alltså, så här, man ser namn på band som har spelat på Rockborgen och allt så här. Alltså, Sepultura och liksom, det är inte så här numera okända band. Liksom, utan det är rätt sjukt egentligen när man tänker efter.
Ja.
Upphissade någonstans i någon bergslagsskog liksom, för att spela på en gammal biograf.
Ja,
ja. Ja, det är häftigt.
Ja. Men ni sa Paff. Hur liksom är upplägget här? Hur jobbar ni med spelningar och så? Ni har arrangerat lite one-offs liksom sådär innan ni kom igång med Punk Up Friday så.
Ja, precis. Vi körde ju då Fagersta, började där. Sen körde vi Ludvika och Västerås. Och tanken var väl det att både kunna lägga lite större spelningar, mer namnkända band och även kunna erbjuda de här mindre banden att få spela. Och det är ju superkul. Och målsättningen är väl att sätta så mycket band vi bara kan på scen. Och sprida musiken och vara en del av scenen och hjälpa till att pusha den.
Mm. Hur har ni valt band så här, som ni vill se? Det är liksom bara personlig smak.
Det är Daniel som sitter på alla kontakterna. Ja, nej, men sen är det lite roligt så här, när jag har spånat om vilka band som ska kunna komma. Och Daniel, ja, den ringde till mig eller den kontaktade mig. Och det här bandet de är sugna på. Och sen så har du liksom sagt, vilka band vill ni se? Nu är världens chans nu. För vi har ju liksom inte uttryckt så mycket önskningar tidigare.
Nej.
Det är för, nu är det ju liksom mer.
Mm.
Ja, men de måste vi få.
Ja, nej, men det har väl varit mycket att jag har väl grubblat på vilka band drar folk. För tyvärr är det ju så att att särskilt i Västerås kanske, så folk går inte ut om de inte vet vilket band det är och att de kan låtarna egentligen. Mm. Vilket är lite frustrerande, för att då måste man ju satsa på de här stora banden hela tiden. Och då kan ju jag min punk, och jag har ju min punk som jag tror att ja, men de här banden har ju alla koll på. Så visar det sig att det har ju inte riktigt alla människor, så vissa band som är stora i mina öron kanske inte alls är stora i andras öron. Så det är en avvägning där, och där får man ju försöka forska, spåna, lyssna runt liksom och prova sig fram lite och så. Men sen har ju jag, genom att jag har gått på väldigt mycket spelningar och träffat mycket folk i musikkretsar, mycket band, så man, nu känner man ju alla banden. Mm. Så det är ju fantastiskt, det är ju stora punkfamiljen liksom. Det är prestigelöst och det är välkomnande. Så att, och när man känner banden, då är det så mycket lättare att ta kontakten, och de vet vem man är, och nu vet väl folk att vi gör det riktigt bra det vi gör. Vi gör det bra för banden, vi gör det bra för publiken, vi levererar när vi sätter upp grejer. Det är inget slarv eller hafs eller sådär. Och det tror jag gör att band hör av sig till oss. Vi har en stridström med band som skriver till oss. De skriver på Instagram, de skriver på Facebook, de skriver på mail. Och ibland till mig privat och ibland till Paffsidan. Så det är en enda röra. Så jag ber om ursäkt till alla band som får lite sen återkoppling. Och att jag rör ihop saker, för det är en enda röra där. Men det är superkul att det är så många band som är av sig och så många som vill spela hos oss. Mm. Sen är det ju ett hästjobb att plocka ut de där banden och försöka sätta ihop en bra kombo för varje kväll. Så. Mm. Så det jobbar jag med. Och jag försöker höra runt med de här två vad de tycker och säger om saker och så. Men det är ju så häftigt att man får sätta band på sin scen. Liksom. Att, ja, men de här banden som man har lyssnat på i 10, 15, 20 år. Nu kan vi sätta dem på våran scen. Och det blir bra och folk kommer det. Och det är otrolig uppskattning för det vi gör. Det alltså, jag har haft gåshud varenda fredag när folk kommer fram och säger men gud vad bra att ni gör det här, vad fint. Och jag är så lycklig för att ni har arrangerat det här. Bra uppstyrt och fått otroligt mycket respons. Mm. Både från fredagarna men även när vi hade Mimikry till exempel Värdebrinner. Folk var ju lyriska.
Mm. Det var en helt sjuk kväll.
Ja, det var en sjuk kväll. Och det gör ju att det är värt liksom det man lägger ner när man ser vilken uppskattning. Mm. Att man verkligen är med musik. Det är så mycket glädje det är, och det är jättekul att få bidra till det. Mm. Sprida den glädjen.
Mm. Och ni är ju liksom här i Västerås. Och Västerås de senaste åren har ju kanske inte varit liksom top-notch spelningsstaden. Så jag kan inte ens, alltså, sen Sigurdsgatan lade ner så har det inte hänt så jättemycket på bankiren lite grann. Mm. Men,
ja.
Men inte så att band stannar i Västerås. Mm. På sina turnéer. Varför är det så? Tror ni? Eller har det varit så? Nu ska vi ändra på det.
Ja, precis. Det har varit dött. Och en grej är väl att Västerås har haft lite rykten att de är lite tråkig stad, att folk går inte ut. Fast det känns ju som att det har vi ju bevisat att så är det ju inte. Utan nu har vi ju en jättefin publik på våra kvällar. Sen tror jag det är så att många bokare, de lägger Stockholm, Uppsala, Örebro och Karlstad. Mm. Och då ligger vi mitt i smeten där, och då hoppar de över Västerås, för att då skäljer vi Stockholmsbiljetter. Och Örebro-biljetter, Uppsala-biljetter. Så tyvärr är det lite så att många bokare bokar liksom samma städer. Och då tror jag Västerås har blivit lite bortglömt.
Mm. Sen finns det nog ryktet där också i musikkretsen. Och jag vet i alla fall något fall där man har hoppat över Västerås just bara för att det har inget publikunderlag.
Mm. Ja, det är upp till Västerås nu och bevisa att det är värt att verka i stan och värt att vi lägger spelningar här.
Mm. Och så tänker jag också att det kan ju vara en avsaknad av en liksom, ordentlig underground-kultur. Jag tror inte det har puttrat så mycket här på många år.
Nej.
Så är det. Och de som höll på förr i tiden, de har kanske också har blivit lite gamla och trötta. Många. Eller, ja, lite pretto, jag vet inte. Men det krävs ju som en själ för att hålla igång sånt här.
Mm.
Det kan vi väl se, nu pratar vi konserter, men finns det annars, liksom, finns det några trevliga rockbarer som... Det finns ju egentligen ingenting i stan. Så alternativa ställen.
Mm. Nej, vi hoppas ju att vi nu kan bevisa att det är värt att satsa på Västerås. Det är värt att boka in sig i Västerås hos oss. Och, för då får man en bra kväll. Man får bra publik, man får bra arrangemang.
Mm.
Och att vi sätter Västerås på punkkartan och musikkartan.
Mm. Jag tror att vi ska liksom gå in lite på det här med Punked Up Fridays då. Dels, hur kom ni på idén på det? Liksom, om man tittar från inte jättemycket grejer till varje fredag hela året.
Kan du
åren.
Förklara det, Daniel?
Jag kan förklara det.
Två band dessutom.
Ja, precis. Nej, men det var... Jag kan faktiskt inte ta åt mig äran, utan... Det föddes efter våran kväll med Mimikry och Världen brinner, som drog över 650 besökare i Västerås, och folkpubliken var helt lyriska under spelningarna, mellan spelningarna. Då spelade jag punkmusik, punk-DJ, och halva publiken står och sjunger med på mina låtar. Det var ju så häftigt. Och efter det kom ju Scott Polaris, eller han kontaktade mig och sa så här: du, det går lite trögt i slagerbaren på fredagar. Skulle vi kunna köra punkkvällar varje fredag? Och det var ju bara liksom så här att, ja, den här chansen, den får man en gång i livet, eller den får man ju inte alltid, så... Ja, det var ju lite så här, tänkte jag efter lite grann, varje fredag punk, kommer det funka i Västerås? Hur galet är det liksom? Kommer folk ta sig ut? Och samtidigt också, 17 veckor, det blir typ 34 band minst, och skopa in. Det var också lätt svindlande tanke, men... Det gick rätt bra att sätta de där banden. Det är från att vi presenterar konceptet, så har det ju trillat in förfrågningar från band som vill spela. Och vi skulle väl lätt kunna täcka hela hösten också nu med band som har skickat in önskemål om att få lira. Allt från mindre lokala band till större etablerade band som också... Jag hör om Västerås vill komma till Västerås. Mm. Så det är skithäftigt. Mm. Verkligen.
Ja, jag ser ju liksom nyttan med det här. Alltså, eftersom ni låter även lokala band spela samma kväll. Som lite större band, eller vad man ska säga, som kommer.
Ja.
Alltså, det där är ju guld för, alltså, som vi pratar om, underground-scenen generellt.
Mm.
För att det är väl kanske det som är problemet om man har ett band. Att det finns ingenstans att spela.
Mm.
Nej, precis. Och det är ju lite av nyttan i det här, att vi vill ju hjälpa musikscenen i Västerås. Och det är som du säger, många band som, de lämnar ju knappt replokalen.
Nej.
Och då är det svårt för dem kanske att hitta motivationen, hålla i bandet, driva vidare liksom. Utan det här att få stå på scenen, och det är jätteuppskattat.
Mm. Nej, men det märker jag. Jag har intervjuat alltså både svenska småband till... folk i the Bay Area liksom, som var med när thrashen föddes, och alla säger samma sak. Det är liksom, det måste finnas scener att spela på liksom, för att annars så kommer det inte att funka. Så oavsett om du heter Death Angel eller om du heter, ja, vad man nu heter,
ja,
liksom, så behövs det där lokala. Du måste kunna spela ute för folk någonstans och lära
dig. Och det är man så tacksam för när jag började gå på spelningar och kom in i musiklivet. Det var ju på 90-talet. Och på 90-talet, Millencolin, ja, vilka nu det var mera som spelade på Skiljebogården till exempel i Västerås. Så Smedjan hade ju alltid spelningar. Och det var ju spelningar jämnt nästan.
Mm.
Och då var det ju personer bakom som var engagerade, som drev det och arrangerade. Och det vill man ju på något vis ge tillbaka, så att, att dagens ungdomar och dagens musikpublik, att, att nu, nu är det vår tur att leverera tillbaka till dem.
Mm.
Så.
Hur är känslan då? Nu har ni kört några veckor när vi spelar in det här. Hur känns det då? Liksom att ha gjort x antal spelningar.
Det får jag.
Ja, nej, känslan är väldigt positiv faktiskt. Jag tycker ändå att det har tagits emot väldigt väl. Vi har haft ett bra flöde på besökare. Besökarna har, tror jag, känt sig väl hemma i lokalen. Det är rätt mysig lokal vi har. Lagom stor, tar upp till 300 besökare. Ja, men den är trevlig, det är en bra lokal. Så jag tror att folk känner sig liksom hemma och bekväma i den. Och just all respons vi har fått, helt överväldigande. Och banden är otroligt tacksamma och tycker att det har varit jättekul att komma till Västerås och få lira.
Mm.
Så topp måste jag säga. Och det är bara att hoppas att det håller i sig och hoppas att, att det fortsätter komma folk. Och att det blir ett gott rykte om det här, att punk på O'Learys kanske vissa säger. Ja. Men O'Learys är bra att ha att göra med, och det är väldigt trevligt på våra spelningar.
Mm.
Väldigt skönt klimat. Och nu startar vi upp ett nytt koncept också med punk quiz. Så vi kommer starta nu på fredag redan. Jag vet inte när det sänds. Men också en grej för att få folk att komma ut lite tidigare och få... Quizar ju alltid kul. Och får man göra det i sin musikfavoritgenre så kan det ju bara bli ännu roligare.
Ja, absolut.
Det är ganska sena spelningar. Det är väl det som... Ja. Då kommer folk sent också, en hel del, eftersom det ligger under restaurangen.
Mm.
Så det är ju ändå jättetrevligt om man kan komma lite tidigare och umgås då. Quizen kan ju dra dit lite folk. Och vi har ju också haft punk-DJ-at, och det är ju faktiskt jätteroligt att spela favoritmusik också för folk under tiden.
Hörde du inte en dålig låt förra helgen?
Det var liksom 50 bra låtar på rak.
Ja, och jag måste säga, det kostar 75 spänn.
Ja, alltså, det är också så här.
Då kan man ju nästan chansa.
Ja,
om man inte vet vad bandet är för något, så fan, 75 spänn, det kan du liksom...
Ja, men det är det som är tanken liksom. Alla ska råd att gå. Det kostas med en öl, eller nu fick jag höra till och med billigare än en öl.
Så. Det tycker jag var en bra slogan. Ja, billigare än
öl. Billigare än öl.
Jättebra slogan.
Ja. Vad får man för det liksom? Man får en punkt DJ och två liveband. Eller en halv pizza. Det är ett lätt val, tycker jag.
Ja, absolut.
Mm.
Vad har ni på gång då under våren här? Om vi tänker att det här kommer ut någon gång i andra veckan i april, tror jag det blir. Vi har lite kö. Så hinner du ta upp och kolla.
Har ju programmet någonstans i... Nej, men vi har ju en kväll Västeråsband Tvärnitad som har alltid följt ös. De tror de nästan fyllde bankiren själva en gång. Och de kommer ha sällskap av Smirch, om jag nu uttalar det rätt. Som ett Stockholmsband med Nina på sång. Suverän, som sjunger på polska faktiskt.
Mm.
Men ja, helt grym band, så det får man absolut inte missa. Sen har vi ju ett gammalt favoritband från 90-talet, Big Fish. Så de är ett svettigt tält på Dalarocken.
Mm.
Och varit fullständigt knockad. De kommer 3 maj tillsammans med halva mänskligheten. Vi har också en gammal favorit som kommer tillbaka, Björnarna. Kommer tillsammans med Kominor. Och de körde vi faktiskt på Birkeller. Och blev en jättesuccé. Och många fann just Björnarna som ett nytt favoritband. Vilket är jättekul. Och hinner jag berätta hur den kvällen slutar? Ja, den kvällen slutade med att Victor och Johanna från Kominor och Laskaj och jag och Krösberg satt på mitt köksgolv från klockan 2 till 5 på natten och körde rapversioner av deras Laskaj-låtar. Sådana magiska stund som man bara får uppleva när man är arrangör. Man vet aldrig var det tar den.
Nej.
Och det var en sån här oslagbar natt. När vi sitter där och sjunger rapversioner. Den ena värre än den andra, eller bättre än den andra med, på Laskaj-låtar.
Mm.
Ett kärt minne. Minne för livet.
Mm. Och tankar inför hösten då? Har ni några sådana eller tänker ni liksom bara kollapsa nu?
Ja, men absolut. Absolut har vi tankar inför hösten. Vet inte om man vågar avslöja sånt som inte är bokat och klart, men vad vi har hört från besökare så här, så något folk verkligen skriker efter, det är ju Dias Almas Strebers. Och förhoppningsvis så har vi Ulke nu som kommer köra Dias Almas Strebers låtar i en ny konstellation.
Just
det. Så de har vi på gång. Så det kommer bli kul.
Mm.
Sen har vi lite annat också. Vi har ju band som ligger i hasen och vill boka in sig höst hos oss.
Mm.
Så det blir nog en riktigt spännande och bra musikhöst i Västerås.
Mm. Jag tänkte just på perspektivet att det liksom, ni har ändå liksom året.
Ja, förhoppningsvis. Vi kommer utvärdera här i någon gång i april. Kommer vi utvärdera Punked Up Fridays.
Mm.
Och se om det är värt det, om vi kan fortsätta med det.
Mm.
Och hoppas på det. Fått lite såna vibbar i alla fall. Att vi kan köra vidare. Och sen blanda upp det med lite större spelningar på stora scenen också.
Mm.
Det vill vi göra.
Det kräver ju att det kommer folk. Det är ju det. Mm. Att det ska bära sig.
Det är lite lustigt med Västerås. För det har inte hänt någonting som sagt på flera år. Sen i år... Så ja, dels att ni kör då.
Mm.
Och sen så är det Västerås domfest i början på juni på Leris också.
Ja.
Och så är det ju Bungasal-festivalen med oläsbara loggor på affischen.
Men, okay.
Ja, men det är mycket black metal och death metal. Men ändå ute vid Mälarkrogen här i 2 dagar.
Liksom. Ja.
Det är ju en gigantisk satsning.
Mm.
I en stad som då... Ja,
sovit ett tag.
Jag har sovit ganska ordentligt. Liksom.
Ja, det är på uppsving nu.
Ja.
Man får hoppas att det liksom blir en boll som verkligen sätter fart. För det behövs ju.
Ja, absolut. Och där kan nog lite konkurrens bara vara bra. Liksom. Men att vi håller ju våran genre. Så.
Ja, det är olika typer av musik.
Ja, så att, men jättehäftigt. Men ryktet
kommer ändå att hjälpa varandra. Tror
jag,
med musikstaden. Ja. Liksom.
Och vi har ju punk, men samtidigt så kan vi dra oss lite åt metall och så vidare. Så. Det, sådana begränsningar har vi inte.
Jag tror att det kan vara samma målgrupp till stor del faktiskt. Mm.
Och lite upp pop också. Vi har ju Sekunderna här och Forever Now som är ju mer åt pop kanske, men pop-punkigt. Crash Nomada är ju folkpunk.
Mm.
Helt grymt suveränt band som kommer här i början, mitten på april.
Det är grymt.
Ja, det är kul.
Ja. Jag får tacka er så mycket för att ni har varit med i Evangelions podcast. Och det här är ju svinbra. Vi kommer ju att ses fredagar.
Det gör vi.
Jag är inte övertygad om.
Okay.
Absolut.
Ja, kul.
Tack så mycket. Kul att få komma hit.
Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
Hey, I met you. You are not cool.
I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
Yeah, because we are uncool.
I'm glad you were home.
I'm always home. I'm uncool.
Me too.
You're doing great. It's the only true currency in this back row.